Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Serneholt.
Och jag heter Clara Hallenkrutz Fares. Och det är vi som är Lyckojägarna. You might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. Okej, bear with me. Jag är gravid, hungrar nästan jämt och lägger mycket tankekraft på ätande just nu. Så jag vill varna för att den här algoritmen kanske låter en smula matorienterad eller kanske lite matfixerad. Men om livet vore som en riktigt jäkla saftig och fyllig chokladtårta, så är det ju en rejäl tårtbit av den här kakan som utgörs av karriär och arbetsliv. Därför tänkte jag att det är ruskigt viktigt att den här tårtbiten är oerhört mumsig. Och inte bara liksom ett torftigt levebröd, utan den mest välsmakande skapelsen någonsin för oss att tugga och suga på. Ja, men dessutom är det ju avgörande för vår lycka och aptit på livet i sin helhet. Arbetsglädje och motivation är ju väldigt påverkat av våra känslor, men också en cocktail av kemikalier som härjar i vårat hjärnkontor. Så när det kommer till arbetslust så styrs mycket av belöningshormonet dopamin. Det kan trigga energigivande adrenalin eller välbefinnande endorfiner, men det kan också driva igång stresshormonet kortisol, vilket de flesta av oss har smakat på lite då och då. Kanske inte är den mest välsmakande ingrediensen, drivkraften eller arbetsmoralen. Därför ska vi ju i det här avsnittet se över hur vi kan skapa det bästa och lyckligaste versionen av arbetsmyren i oss, så att den här tårtbiten blir fullkomligt oemotståndlig. Mums, 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 mums.
Ursäkta mig, men är det bara jag som blev väldigt hungrig?
Jag vill ta en chokladkula.
Ja, det får man nästan göra här nu, för att jag blev väldigt hungrig. Ja, men för många är en lyckad karriär något som står högt upp på önskelistan. Och också en stor, jag älskar att du prasslar också. Men det gör ingenting, jag fortsätter. Och är också en stor pusselbit i det stora lyckopusslet. Men hur skapar man egentligen de bästa förutsättningarna för att lyckas då? Ja, oavsett i vilken bransch man rör sig inom, det ska vi ta reda på idag. Och vi är oerhört glada att veckans gäst är här hos oss. Vi tar in henne på en gång, tycker jag.
Hon är en av Skandinaviens främsta föreläsare och har nu återvänt till Lyckojägarna med sin härligt smittsamma energi för att coacha oss genom veckans lyckokälla. Välkommen Mia Törnblom!
Tack snälla! Välkommen. Så lyxigt att få vara här igen.
Ja, välkommen tillbaka.
Så härligt att ha dig här.
Tack. Jo, Vissa drivs av rädslan för att misslyckas, vilket ju är faktiskt en ganska stark motivator, men inte så behaglig. Och andra drivs av lusten för att lyckas, vilket låter som en smula mer behagligare. Så om man är en person som drivs av rädslan, hur kan man omvandla det till lust?
Jag tror att vi var inne lite på det sist vi sågs, just det där att se vad är det för ambition jag har.
Mm.
Alltså att titta, vad är att faktiskt inventera sin oro lite. Vad är det jag är mest rädd för? Hur påverkar det mig? Vilka konsekvenser blir det? Och att se vilken ambition är det som ligger i botten?
Mm.
Är det att liksom, och att se, istället för att tänka att jag inte vill lyckas, så vänder vi det till att se att jag vill lyckas. Och när man ser det, att det är det jag vill, då måste man titta lite nyktert på det. Och någonstans är det så att om vi vill nå vår absolut fulla potential, så måste vi göra misstag. Mm. När jag får frågan så här, hur blir man framgångsrik, så är det mitt första. För jag tycker många som pratar framgång pratar så mycket om materiella saker. För mig är det inte alls det. Utan mitt viktigaste framgångstips är, gör misstag.
Mm.
Därför att annars kommer du aldrig nå så långt du kan om du hela tiden safear. Så att just det här, människor som fastnar i liksom rädsla att misslyckas, de hämmar också sin egen utveckling.
Mm.
Så att när man förstår det, då kan man slå hål på det och se, vad är det jag vill? Sen är det inte kul att göra misstag. Det kommer vi inte tycka och ska inte tycka. Däremot så behöver vi lära oss, hur hanterar jag ett misstag? Och då är det viktigt att förlåta sig själv, att inte döma sig själv för hårt. Vi gör så gott vi kan med det vi har där och då. Ingen är perfekt. Det handlar om att vi är modiga och försöker. Så att vi tittar på. Men sen tror jag för många, för reflexen när man har gjort ett misstag, det är ofta så här, antingen att skylla ifrån sig, så här, eller så är det att tänka, jag ska inte berätta det här för någon, det har aldrig hänt. Vilket ju är, skammen får ta plats. Och det är värdelöst, för om vi trycker undan det så blir vi ofria. Och det räcker ju med att man ser en person på gatan som var där när man gjorde ett misstag, för att skammen ska... Man är inte fri, andra får styra. Så att det jag har gjort väldigt mycket är att jag tar alla mina misstag och gör om dem till roliga historier. Det är inte kul första gången man berättar det. Då är det ju fortfarande hemskt. Och sen får man köra det, men jag, när jag har berättat... Liksom, jag startade ju en skönhetssalong tillsammans med en kompis och snodde alla pengar. Det är ju helt hemskt. Att hon,
är det på
liksom,
riktigt?
Ja, det är på riktigt. Wow. Jag har ju berättat det så många gånger nu, så det är ju en av mina roligaste historier. Alltså, det var ju inte kul när det hände.
Nej.
Och jag har ingen del i att hon tog pengar av mig.
Men det är en skam.
Fast om jag vill liksom lära mig för framtiden och inte bli lurad igen, så kan jag se att jag skrev inget avtal.
Nej.
Jag kollade inga referenser. Jag gjorde ingen kreditupplysning, trots att min man varnade mig. Så att någonstans handlar det om att så här, tänk att jag gör så gott jag kan med det jag har. Jag ska vara stolt över att jag är modig och försöker. Men om jag kräver av mig själv att vara felfri och perfekt, så kommer jag aldrig vara i lust att lyckas.
Ja, men lite så här trial and error. Alltså, jag hörde någonting om att Mozart har skrivit liksom så här 3000 verk. Men det är ju inte 3000 verk som är med oss idag, utan det är faktiskt ett fåtal. Men de är fantastiska, för att han då vågade kanske skriva de där 3000. De här siffrorna stämmer absolut inte.
Nej, men det, men, och det är lite så här, man säger ofta, eller det står i tidningen så här, hon slog igenom över en natt. Men det är så här, nej, ja, och 10 år innan så tränade hon som galning. Alltså så här, det är just det där. Så
att vi
tror inte att det är någon som alla har sitt. Alla har tränat, alla har försökt, som liksom lyckas. Så att någonstans så handlar det om att se nyktert på. Mm. Och sen också så här, vad är det jag är rädd för? Alltså, och hur kom det sig? För att jag har ju coachat många som helt och hållet är rädd för att misslyckas. Framgångsrika personer. Spelar ingen roll vad de uppnår. Antingen känner de, snart kommer någon komma på att jag egentligen inte platsar här. Mm. Eller, nu har det varit bra, nu kommer det skita sig. De kan inte njuta.
Nej.
Och då måste man titta på, hur blev det så här?
Mm.
Är det någon särskild händelse? Ibland kan det handla om uppväxten. Jag har haft flera som jag coachar som är framgångsrika, som har haft föräldrar som bara har validerat liksom när de är perfekta.
Mm.
Alltså en man som hade 49 rätt av 50, och så kommer han hem och så frågar hans pappa, vilket var felet? Och så var hela uppväxten. Så att hans rädsla för att misslyckas var liksom kopplad till att då får jag ingen kärlek hemifrån. Och då är det en man vars pappa har varit död i 10 år, men han är fortfarande styrd.
Ja,
så det är också bra att ta reda på så här, när det är riktigt starkt rädsla, gå lite i terapi, deala lite med varför, få lite upprättelse för det. Men annars är kortfattat, bjussa på misstag, gör dem till roliga historier, då blir det inte lika tufft nästa gång.
Nej. Alltså man märker ju redan tidigt i skolbänken att man själv och skolkamraterna har olika behov i lärandet. Vissa vill bli ledda och behöver en tydlig liksom instruktion, och andra är supersjälvständiga och freestylar totalt. Och en del gör bäst för sig när de vrålpluggar liksom dagen innan en tenta, och andra föredrar liksom att småportionera ut det liksom längs med vägen. Vad sjutton är det? Är det genetiken eller fostran eller omgivningen?
Jag visste precis vilken utav de där jag var.
Jag med. Vi är exakt tvärtom.
Jag råpluggade gärna dagen innan.
Ja, tvärtom för mig. Alltså, det är, för mig är
men
det...
då glömmer man ju också bort, det är det som är lite dumt. Då glömmer man ju också bort mycket av det man har lärt. För att det är bara så här för stunden. Och sen så har jag typ memorerat allting. Mm. Och sen så gjorde man provet. Och sen så, ja men sen så den kunskapen, den blir ju inte förankrad i en.
Nej, utav 17 fall.
Så att jag tror att det sättet är inte så bra.
Nej.
Men jag visste vem jag var där i alla fall.
Och det är intressant det här, för jag tror att svaret är att visst har det med personligheten att göra till viss del, vad som liksom, och det ser man ju liksom i arbetslivet, alltså hur människor får mest gjort i sin yrkesroll är inte exakt samma för alla.
Nej.
En del trivs jättebra i sitt öppna landskap, andra blir stressade av det och störda av det mycket mer. Alltså vi är olika. Men sen så tror jag för egen del, och det tror jag kanske stämmer för andra, det var ingen som lärde mig studieteknik.
Nej.
Så att när jag började på gymnasiet var jag helt, för då var man ju tvungen, innan klarade jag mig på att jag var lite halv liksom vaken och hängde med. och så här, och sen helt plötsligt så här, då de, så som du sa Marie, att de råpluggade dagen innan. Jag visste inte, jag hade inte tränat, så att jag tror att man har viss mått i sin personlighet. Sen är det ju också då hur ens föräldrar eller de runt omkring lär en. För att vi kan ju träna på de här sakerna också.
Mm.
Så att ett mått är att ta reda på vad som funkar bäst för mig. Men ett annat är ju också att så här komplettera då för det som jag har utmaningar med. Och träna på studieteknik.
Ja. Alltså jag upplever att jag har dyslexi och jag har ADD och jag är bara jäkligt disträ av mig. Och jag upplever att de grejerna har gjort att jag liksom har behövt, för jag är också väldigt, väldigt ambitiös och vill ha de där MVG:erna eller 5:orna eller vad 17 det heter nu för tiden. Att då liksom tvingade det mig att hitta liksom någon form av studieteknik som funkade. Medans folk, alltså jag hade alltid en bestis som började liksom bara blicka på en text och kunde allting utan till. Men det funkar inte liksom ju högre upp du kommer. På universitetet så kan ingen blicka på en text, utan du måste ha studietekniken. Och alltså mycket av det skolarbete som man gör när man skriver liksom, ja men ett arbete om skalbaggen, det är ju inte för att man ska lära sig allt om skalbaggen, utan det är ju för att man ska kunna liksom strukturera sitt lärande. Och då har man liksom en liten fördel ifall man har haft det svårt. Så dyslexi är en gåva. Eller vad man nu säger.
Ja, men också lite så här, vi pratade ju förra gången lite om föräldraskap.
Ja.
Och där är det återigen så att vi ska förstå att så här, att ha haft utmaningar som man klarar av, det ger en också självförtroende. Det ger en också så där, liksom verktyg och metoder att hantera. Och jag kan tänka mig det med pandemin. Så här, jag har haft lättare i det här än många, därför att jag har haft massa utmaningar i mitt liv där jag har liksom förlorat allt och fått börja om. Mm. Så det blir liksom inte så, utan det är ganska så, okej, nu är det ett nytt läge. Då får vi så här, acceptera det vi inte kan påverka, lägga kraft och makt på det jag kan påverka. Så att alla erfarenheter som har varit utmaningar som vi har liksom tagit oss igenom blir ju jättevärdefull liksom kunskap och erfarenhet och liksom.
Verkligen, du har varit upp liksom ett kreativt tänkande hur fan du nu ska lösa det här problemet.
Exakt.
Men som eget företagare och konstnär, då när man liksom inte riktigt har en chef som kan ge en piska eller morot, så tycker jag, jag önskar att jag hade en sån ibland alltså, men jag tycker att det är väldigt svårt att hitta fokus och motivation. Och jag tänker att det här med att leda sig själv blir mer och mer vanligt, även för personer som inte har ett eget bolag. Utan liksom med digitaliseringen så har det lett till att liksom, i vissa fall personal till och med blir mobiliserat. Och det innebär ju en fantastisk frihet, men också ett stort ansvar. Vad är dina liksom bästa tips på att hitta fokus
och
liksom, arbetsstruktur? Vad är liksom?
Ja, men jag tror att du är inne på något. Jag tror att vi ska alla acceptera att vi behöver träna självledarskap.
Mm. Och vad egentligen är självledarskap?
Allt som har med dig att göra.
Okay.
Det kan vara en vecka att du behöver lägga lite tid på att se vilka behov har jag just nu. En annan vecka kan det vara att du behöver bekräfta dig själv. En tredje vecka att se din egen del i en konflikt som du vill spela offer i och skylla ifrån dig. En fjärde vecka. Men det handlar om att ta ett helt grepp. Jag brukar säga, det korta pitchen är så här. Att i alla situationer, relationer och konflikter, se och ta ansvar för sin egen del. Alltså det handlar väldigt mycket om ansvar, påverkanskraft. Och när man väl tränar så blir det lättare. Och är det så att man är egen företagare och inte har någon då som styr ens liksom arbete, då måste man ju ha superbra självkännedom.
Mm.
Så att man förstår vilka styrkor har jag och hur maximerar jag dem på bästa sätt. Vilka utmaningar har jag och hur täcker jag upp för dem. Alltså, jag tror att du är inne på att jag, om jag var du och det du målar upp nu, då skulle jag nog se till att du har någon som du liksom gör deadlines med. Alltså att det finns någon som är involverad i det du gör, där du har sagt, fram till då ska jag ha gjort liksom det här och det här och det här. Och så vet du att det är någon som liksom, som står där och förväntar sig att du ska göra det, än att det bara är du som märkte om det blev eller inte. För då är det väldigt lätt att man bara låter lusten styra. Så att man gör bara det man har lust med där och då. Och så blev det ingenting helt och hållet, utan ganska mycket, lite halvdant eller någonting sånt. Och till exempel för mig som är förenklat, snabb och slarvig. Jag ser ju till att komplettera mig med perfektionister. För annars får jag inte ihop det. Alltså för jag skulle ju ha lämnat böcker som inte var klara till tryck för att jag vill gå vidare. Och det orkar man ju inte sen när bokjäveln kommer tillbaka. Det hade man ju inte stått ut med.
Nej.
För det vill jag egentligen inte. Men i stunden så vill jag det.
Ja.
Jag startade eget bokförlag. Och det blev jättebra när jag gav ut andras böcker, men inte mina egna. För att jag håller alltid en deadline när jag har lovat någon annan. Men nu hade jag bara deadline till mig själv. Och då sa min hjärna, du behöver nog åka till Hinsebergs fängelse och motivera de stackarna som sitter där. Alltså allt kommer jag på att göra istället för att skriva. Just för jag har svårt för själva processen. Men när jag har lovat någon annan, då kryssar jag tid och fuskar inte med det. Så att det handlar om att förstå. Och det är det som är självledarskap, att ha koll på. Att inte bara göra det jag vill, utan det som också är bra för mig.
Men jag märker nog att jag liksom så här gör sånt omedvetet. Alltså ibland får jag ju gallerierna, liksom, att de ringer från Boston och säger att ah, men den här klienten har beställt det här specialgjorda verket. Och det tok jag älskar, för då liksom så här, kan jag liksom, då vet jag konkret hur jag ska jobba. Men jag märker att när jag liksom ska påbörja ett nytt projekt, att jag liksom, jag vet inte, liksom så här skvallrar till mina olika gallerier så att de men kommer tillbaka med frågan, typ så här, hur går det, Klara? Alltså, jag vet fast, det kanske är en piska då jag sätter i
det. Ja, men framförallt så blir det ett commitment. Alltså så, att du har sagt det och de kommer kolla hur det går. För är det ingen som vet, då kan du ju smita. Så att det du har gjort är att du har hittat liksom tekniker och metoder och rutiner och sätt. Det handlar nog kanske mer om att du ska också bara sätta dig och skissa på ett så här, hur funkar det bäst? Ja, men jag behöver göra så här tidigt. Jag behöver ha den här planen. Jag behöver, och jag blir allra gladast och jobbar allra bäst när just den personen mejlar och frågar hur går det. För vissa av dem som har fått reda på det och de hör av sig, du bara, jag spelar roll. Men någon jävel är det som du vill impa på. Och, den jäveln, och det är den jäveln du ska skvallra för. För då blir vi bättre. Vi ska se till att de där som vi vill impa på,
lokalisera jäveln.
Att de frågar där man vill vara bra.
Men jag, och sen så har jag märkt också att jag jobbar väldigt mycket med så här levande material som blommor och mat, som där det finns någon form av deadline när jag plockar fram det liksom, för att jag kan hålla på i evigheter och pillipilla.
Annars så dör blommorna eller maten.
Exakt,
blir...
smart. Precis. Ah. Så jag håller på med dem tills de dör och då blir det liksom så här avslutet. Och det är väldigt skönt att... att det sätts ett avslut, annars så blir det liksom ett evighetsgöra.
Ja, och annars, om man tänker nu, för ditt jobb är ju väldigt speciellt och häftigt och kreativt. Och där är det jättebra att du vet att du måste ha fokus för blomman vissnar. När det gäller då de flesta som lyssnar, som har kanske, vi säger nu förenklat, vi går till någon form av kontor.
Som inte håller på att måla.
Som inte håller på. Och då är det så att det är lika viktigt för dem med fokus. Och då är det så att, återigen så här... ha koll på, när är du bäst? Mm. Alltså är du... för om vi jobbar 8 timmar en dag så är vi inte lika bra de här 8 timmarna.
Nej,
ingen är det. Och då behöver man veta, för våra svåraste uppgifter och våra viktigaste uppgifter, de ska vi försöka tajma så mycket som möjligt på den tiden som vi är bäst. Så är man... om jag har svåra coachingar, alltså sådana som verkligen kräver att jag är riktigt skärpt, 7 på morgonen, jag är bäst då. Att få coaching av mig 3 på eftermiddagen. Nej, men alltså då är jag ju inte lika vass. Men jag kan ju ställa mig
dina
och
klienter
föreläsa
nu.
Ja, men de vet, de tar mig på förmiddagen. Om de inte vill att jag ska vara lite liksom softare. För jag är som en PT som får dem att göra 5 extra pushups. Så det är, de har ju börjat, de latar ju så här. Kan vi ses?
Kan vi ses 14:45?
Ja, men så är det ju. Så att, återigen så här, ha koll på, när är du som bäst? Och för de allra flesta så är det så, gör det viktigaste, det svåraste först.
Mm. Jag är typ bäst
sätt
på natten.
Sätt en liten prioriteringslista.
Ja, exakt så. Och också ta det där som du bara vill fly från. Mm. Gör det först, för då har du, annars ligger ju det och
gnager.
Ja. Och det tar energi, det tar kraft. Så att, gör det först. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me, do me there, 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 there. There's something about that work, 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 work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alltså det känns som så här, arbetsglädje, det är ju alltså någonting fantastiskt vackert. Mm. Vad är dina bästa tips för att liksom generellt öka arbetsglädjen och bibehålla den?
Oavsett vilket yrke man
oavsett,
har.
Oavsett, alltså vare sig du liksom...
Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om att se vad är meningen med det jag gör. Alltså vad är nytt? Vad är vinsten? Vad, för apropå då lycka som vi också pratar om, så är det ju glädje och allt det här. Vi känner det när det är meningsfullt och lustfyllt. Och då är det ju så att ingen har bara roliga arbetsuppgifter. Även om man har sitt drömjobb och som vi egna företagare har skapat det själva utifrån oss själva, så finns det alltid arbetsuppgifter som inte är så kul. Och för att kunna då behålla så stor liksom känsla av arbetsglädje som möjligt i allt det här, så kan det handla om att se, när jag då behöver göra en tråkig uppgift, vad är liksom meningen med det? Mm. Varför är den viktig? För då kan man känna arbetsglädje även om inte själva momentet är kul. Men om man tillåter sig att säga, gud, jag orkar inte, kvitton eller Excel, så, då blir det liksom allt annat än det. Men om man ser att så här, det här momentet kommer möjliggöra för det här och det här och det här. Mm. Eller kommer hjälpa mina kollegor att det här och det här och det här. Så att när det gäller då ens egen relation till ens egen liksom arbetsbeskrivning, så tror jag att vi behåller så mycket som möjligt genom att se meningsfullheten.
Mm.
Det är liksom inställningen till det gör jättestor skillnad. Sen så för de allra flesta av oss mår vi ju bra av att blanda in andra människor.
Mm.
Och då att hitta sätt som gör att man får in andra människor i liksom, som ni startar den här
podden. Exakt. Alltså, det är så här, ingen av oss har kollegor, nu har
nej,
vi det.
Nu exakt. Har ni det, plus att det hade inte varit kul om ni var själva.
Nej.
Det hade inte blivit på
och
samma
då
sätt.
Då hade det verkligen inte blivit någonting gjort, tror jag.
Absolut
här, för det som vi har pratat om här nu, det är ju verkligen så här, vi har ju också mot varandra så här att man ska prestera och vi ska leverera och vi har deadlines och vi har alltså så här.
Och det är det som också, apropå då arbetsglädje, det ni gör, skulle Pia Sundhage säga, att så här, ni spelar varandra på bästa fot. För det ni gör nu i ert samarbete, det är att ni hittar ett sätt att driva den här podden, utveckla den här podden som är baserad på era två personligheter. Mm. Ni är inte exakt likadana. Ni fördelar omedvetet eller medvetet arbetet så att det ska bli så bra som möjligt genom att den som är bra, riktigt bra på något får göra mer av det. För det vi liksom är bra på tycker vi är kul. Så oftast brukar det vara så. Och så kompletterar ni varandra och så samarbetar ni och spelar liksom ihop. För det är ju också det som är arbetsglädje.
Verkligen, att hitta någon man kan lira med.
Exakt.
Jag lyssnade på TED Talk för ett tag sedan. Där talaren ifrågasatte den stereotypa ledarpersonen. Och det tyckte jag var ganska spännande. Och bland annat så sa man att en introvert person egentligen kanske var bättre lämpad för en chefsroll än en extrovert. Ja, det senare kännetecknar jag ofta den som får chefsrollen. Alltså, vad tänker du? Finns det liksom så här vissa kännetecken som en ledare ska ha, eller är det helt beroende på arbetsplats?
Alltså, jag tror att den viktigaste egenskapen en ledare ska ha, det är att den ska tycka om människor.
Alltså,
ja, därför att det är
fast det är ju verkligen inte
men nej. Och det är tyvärr så att det som har gjort att det har blivit så tokigt i många fall med ledarskap, det är att det tyvärr ofta är den enda karriärvägen. Mm. Hade man gjort lika liksom starka och bra karriärvägar för specialister, så hade det inte blivit så många som av fel orsak tar en ledarskapsroll. Därför då hade de kunnat bli seniora experter. Därför att du måste gilla människor. Du måste ha tålamod. Du måste vilja se människor växa, utvecklas och förstå att om jag har i min roll att jag är ansvarig för att leda andra, så är 80% dem. Väldigt många som har blivit chefer för att de har varit duktisar, högpresterade, ambitiösa, och sen så vill ledningen så här: du är viktig, vi satsar på dig, nu blir du chef, lycka till, hoppas det går bra, får ingen utbildning eller någonting.
Nej.
De står ju bara ut med sådana som är som de själva.
Ja.
Och det är så, vi behöver kunna leda människor som är olika oss, alla grupper, för att nå sin fulla potential behöver mångfald. Och då behöver du träning i hur du på bästa sätt leder. Och det jag förstår att de vill komma till här, som jag till fullo håller med om, sen tror jag att man förenklar för mycket om man säger extrovert och introvert, men det finns ju de som blir ledare för att de på något sätt står och nästan lite som en sektledare. Alltså, är du med? De säljer, de så här, och nu får jag er, och liksom, och så älskar man att höra det där.
Lyssna knappt då.
Det är ju inte det som är det viktigaste i ledarskapet. Alltså, om jag är chef över 10 personer, nu är jag chef över 7, men då är det så här, fast jag har haft fler. Då är det ju jätteviktigt att jag förstår både min roll, alltså vad är mina styrkor, vad är mina utmaningar. Men jag behöver också anpassa, precis som ett föräldraskap. Jag behöver anpassa ledarskapet till de här olika individerna. Så att förutom att man ska tycka om, det är det viktigaste, tycka om människor och ha tålamod. Nästa är, en ledares viktigaste egenskap är att lyssna. Och det är det de menar. De där som babblar hela tiden. Man kan prata mycket och ändå vara lyhörd. Men sen finns det de som babblar för de älskar att höra sin egen röst. De går igång på det där. Inte jättebra ledare för liksom individerna one to one. Men de kan liksom leda ett projekt eller ett arbete eller en sån. Så att 100%. Man tänker att de... Alltså, en ledare ska ju vara så duktig så att man inte ens riktigt märker arbetet den gör. Då blir det riktigt bra.
Finns det något knep för att lyckas nå sina mål på något vis?
Ja, det finns det. Det finns väldigt, det är viktigt att målen på riktigt är dina. Mm. Det här märker jag att människor säger, gud, på måndag börjar mitt nya liv så här. Eller när de kommer så här,
och varje måndag.
Ja, oh, oh, eller skit i det. Oh. Så här, släpp det. Det var en man som kom till mig så här, som också så här, han bara, jag ska sluta röka. Så här. Jag bara, aha, varför då? Ja. Och han tittar på mig så här, jättekonstigt. Ja. Han bara, ja, men det är ju farligt att röka. Jag bara, kom du på det idag?
Ja. Alltså, det, är du, det har du väl vetat hela tiden?
Ja, och då så sa jag så här, och sen sa jag så här, jag tycker inte att du ska sluta röka. Vet ni hur lycklig han såg ut? Det löser ju i hela ansiktet, för jag såg ju, han är inte där. Nej. Det är meningslöst. Och då så sa jag, så när jag sa, det tycker jag inte, så såg man ju hela hans han
han tack!
Ja, precis, ja, så. Jag fast får han vågar inte, för han vågar så här. För jag sa, men någonstans är det så här, du vet att det är farligt, dina barn vill att du slutar röka, du intellektuellt förstår det, men du är inte där. Så jag tycker istället att du bestämmer dig för att om 6 månader ska du sluta röka. Fram till dess så ska vi göra en plan för hur du ska lyckas genom att bli villig. Så att han ville sluta röka, men han hade ännu inte liksom velat vara rökfri.
Nej.
Är du med? Han vill sluta röka, men han vill fan ha sina cigg. Alltså det blir lite dubbelt. Så då sa jag, och då kan vi lägga upp ett program där du kan då gå på studiebesök på canceravdelningar som, alltså så här, man kan göra jättemycket saker som gör att man bara sen släpper ciggen och det är ingen stor sak. Men så länge man inte riktigt är redo så är det meningslöst att sätta mål. Så att målet behöver vara mätbart. Målet behöver vara attraktivt. Det behöver vara specifikt. Det behöver vara realistiskt. Det behöver vara tidsbestämt. För jag träffar ibland människor som säger, jag har ingen karaktär. Det är bullshit. Det är att de sätter kraftlösa målsättningar. De sätter mål som de vet att de borde, men de egentligen inte vill.
Nej.
Så det handlar lite om att ha koll på sig själv. Alltså jag köpte ju träningskort en gång för 6 000. Var där 2 gånger. 3 000 per timme. Jag ville ju vara vältränad, men jag var inte villig att svettas. Nej. Så att vi måste se. Liksom.
Ja,
jag tänkte så här, jag vill, har man prisat 6 000 borde man få någon ruta eller två. Alltså på magen eller något. Alltså, det är det där. Vi måste titta lite på målsättningsprocessen. Och då vill jag säga en sak nu apropå corona, för det här märker jag, för jag har ju så här digital kurser och så i självledarskap, och det har jag haft i några år, och den stora skillnaden jag märker nu är faktiskt det här med målsättning. Sånt som jag aldrig fick frågor på förut får jag frågor på nu. Och det är för att eftersom det är så ovisst, vi vet inte när det är över, vi vet inte hur det har blivit, så,
och hur
så
det kommer bli svårt när
hur
det
kommer
liksom,
bli. Och då menar jag att det är så otroligt viktigt att vi tar makt över det vi har kraft att påverka. Och därför ska vi nu sätta mikromål. Dagliga små mikromål som vi klarar av att uppnå. Jätteviktigt för självledarskapet i dessa tider.
Verkligen, sätta check på saker. Självledarskap och ledarskap, är det en kompetens vi kan lära oss? Eller är det liksom mer en egenskap?
Jag skulle säga att det absolut 100% är en kompetens. Och att vi behöver se det som att det är någonting som vi fortsätter träna och fortsätter utvecklas i. Och det där är ju spännande, för att när det gäller då om jag är ingenjör eller jag är läkare eller jag är advokat eller jag är florist eller vad jag nu jobbar som, så kommer jag naturligt hela tiden vilja fortbilda mig i mitt yrke. Så är det, så gör vi. Eller konstnär eller vad jag nu är, dansare, vi vill hela tiden. Men vi måste också se ledarskapet som ett yrke som vi också hela tiden ska fortsätta utvecklas i. Sen är det så att på samma sätt som att du har talang, klar, som konstnär, den har inte jag. Det är ju så att en del människor har också en talang när det gäller ledarskap.
Ja.
Men alla kan ju träna. Men om man inte tycker om människor, träna då för fan på något annat.
Ja, men faktiskt.
Kanske träna på att tycka om människor.
Ja. Tycker jag var jättebra.
Kanske ska börja där.
Ja. Men mamma, alltså, vissa, alltså, en av de absolut viktigaste ledarna som finns är ju lärare. Och visst, 17 finns det en massa lärare som man känner faktiskt inte gillar eleverna eller människor i allmänhet överhuvudtaget.
Exakt, och det är ett bra exempel. Och det tänker jag på också när jag coachar personer då i ledarroller, för det är ju det som är mitt riktiga jobb. Liksom. Mm. Och då är det ju så... Men det är det som är det. Ja, men mitt låtsasjobb är ju att skriva böcker och allt det där. Men mitt riktiga jobb är det. Det är det liksom kåren för allt. Och då är det så att så här... man kan ju vara jätteduktig på en sak.
Ja.
Det betyder inte att man är jätteduktig på att lära ut den.
Nej.
Så att vi måste förstå det, att det är bra om chefen, ledaren, inte är experten. Många tänker att så här, jag kan inte lära ut någonting om jag inte är bäst på det. Mm. Men ibland när man är riktigt duktig på något, då är man ganska dålig på att lära ut.
För det är så
man
självklart
är, ja,
för
precis,
en.
Så man bara, men gå på känsla. Det är väl bara, gör, alltså, hur svårt kan det vara?
Just det.
Så att någonstans är det så att man kan ha en ledare som inte alls egentligen kan det vi gör, så länge den har ledaregenskaperna.
Mm.
Och jag kan ju coacha människor. Det där blev ju hallialå när jag fick fotbollsuppdraget. Så jag bara, vad kan hon om fotboll? Ja, mer än jag kan om franska läkemedel. Och där coachar jag utan att någon ifrågasätter. Alltså, är det mer så? Att så här, vi kan ju leda människor i det de gör utan att vara experter på det de gör. För det de gör kan de själva. Utan det handlar ju, ledarskap är relation och kommunikation.
Verkligen.
Så att, var inte, där tänker jag många som får en chefsposition och så bara, gud, de gör jättesvåra saker. Ja, fast du ska ju inte göra jobbet, du ska leda dem.
Mm.
Alltså en förbundskapten behöver ju inte vara bättre än fotbollsspelarna på att spela fotboll. Den ska bara träna dem, eller förbundskapten handboll eller pingis eller vad det nu kan vara.
Hur tar man plats utan att vara krävande och kvävande för sin omgivning?
Att ta plats utan att göra det på andras bekostnad. Och nu hade vi spelat in det här, så hade jag illustrerat det så här kroppsligen. Så jag ska försöka säga så här, att man kan ta plats liksom, och nu sträcker jag fram mina händer och så trycker jag undan alla som är där. Eller så kan man ta plats genom att man bjuder med alla. Är ni med på den skillnaden? Så brukar jag säga att ta plats genom att vara intresserad av andra. Ställa frågor, återkoppla, var lyhörd, säga, jag skulle vilja prova det här, är det någon som vill vara med? Var generös är det bästa sättet att ta plats utan att göra det på andras bekostnad.
Alltså, man märker ju faktiskt det när man går på en fest, som ju inte händer just nu, men att då finns det liksom ibland en liksom mittpunkt på festen, att den här personen har liksom en dragningskraft som alla bara liksom suger sig till. Och ibland kan det vara en person som bara står och håller låda och ingen annan får en syl i vädret. Och ibland kan det vara en person som just liksom skapar en så här jättemysig, härlig känsla och bara intresserar
sig. Men man vill vara
sig.
Där.
Ja, exakt, för varenda jäkel.
Och då är det ju liksom orsaken till att personen tar plats. Om den är att den vill vara en som ger en härlig stämning på festen, är den som väljer att bjussa, så är det så härligt och vi kan inte låta bli. Men om personen själv har ett stort ego som gör att så här, jag måste vara bäst, jag måste synas, jag måste få mest sändningstid, då det känns lite så här som att till slut blir det lite kletigt, det var kul men liksom, så att,
inte ett tal till.
Nej, men precis, det är lite så här, stå på scenen för att så här, det kan jag känna, det är få saker som, men föreläsare ibland som så här, går upp på scenen och så får vi applåder. Det är helt sjukt. Vi får applåder innan vi har gjort något. Det är ju att vi är inte rockstjärnor liksom. Det är inte så att de är glada för liksom låten vi spelade in som de...
Men de är så alltså, glada att ni
är där. Ja, men det blir, jag är fortfarande så här, tack snälla. Har ni det så här? Ja, men det är fin pepp, men det är liksom, jag har ju ännu inte gjort något. Och då är det en del som så här, går upp och så här, bättre kan ni. Och det är så här, nej, det står jag inte ut med. Därför då känner jag lite att man har missat så här. För att när jag står på scenen och föreläser, så är jag där för publikens skull, inte tvärtom. Så tänk så, man tar på plats på ett positivt sätt om man gör det för att ge, inte för att ha eller få eller ta.
Gud vad du berättar saker så tydligt,
alltså, målande. Alltså, vi behöver ju alla någon form av så här smörjmedel och lite härlig feedback för att vilja och orka. Samtidigt är det ju viktigt att stå på den här bra grunden av självkänsla och självförtroende som vi snackade om i förra avsnittet. Hur mycket plats ska då feedback och andras åsikter ta för att öka våran prestation och motivation?
Den ska ta en viktig och stor del, men inte utan att vi själva har valt. Alltså, Vi ska inte låta människor ge oss feedback som inte förstår vad vi gör. Däremot ska vi se till att vi har personer som kan ge oss riktig liksom, feedback, för att vi ser inte allt själva. Vi behöver andra. Alltså, en av de viktigaste liksom, speglingarna jag har fått i mitt ledarskap har jag fått av Yvonne, som jag också har podd med den här och jobbat med i 20 år. Hon gav mig en spegling i mitt ledarskap. Och det var en kille som inte skulle jobba hos oss. Men jag försökte se möjligheter och höll på alldeles för länge. Och till slut så sa hon så här: han är fan en sopa. Mm. Han får 80% av din tid. Vi andra är fan bra. Du ger oss 20%. Mm. Det är inte okej. Okay. Mm. Jättesa och så jäkla bra. Mm. För att jag fattade så här: herregud, jag måste skärpa mig. Jag gör ju helt fel. Ambition, jag ville väl, men det blev ju helt på bekostnad. Och så här, utan den speglingen så hade jag ju missat jättemycket av det som har varit viktigt för mig. Så att utan feedback så utvecklas vi inte så bra som vi kan. Men vi måste förstå att feedback är det bara om syftet personen har som säger det är att förbättra.
Just det.
Mm. Om inte syftet är att förbättra utan att de ska ta tabbe på. Du vet, som så här, om jag får ge lite feedback. Då kan man ju säga nej tack. För det är bara en projektion. Det är inte feedback.
Nej.
Så att feedback är superviktigt, men det är viktigt att det då är feedback. Och att det är skillnad på vad som är sant och vad som är andras åsikter. Mm. Så att vi måste också skilja det åt. Men feedback är superviktigt, så att vi behöver ha personer som får oss att växa och se det vi behöver se. Men de måste vara goda. Mm. De får inte konkurrera med oss. För då är risken att det blir något annat.
Mm. Innan vi avrundar, finns det någonting med tanke på det vi har pratat om i avsnittet som du skulle kunna ge oss som någon liten övning, både till mig och Klara, men också till lyssnarna?
Jag tror att ibland så kommer människor till mig och då kan de vara 60 år och säga, gud, vad ska jag bli när jag blir stor och jag vet inte vad jag vill och hur ska jag och så. Då ska ni bara veta att så här, det är helt mänskligt att känna så.
Mm.
Och då brukar jag säga att så här, gör 3 listor. Den första är, det här vill jag absolut inte. Mm. Och så skriver ni ner allting där.
Mm.
Och sen en lista så här, så det här kan jag ändå gå med på för att man inser att liksom, ja, allt kan inte vara helt 100. Och då när ni har tagit bort de 2, då kommer ni kunna lätt svara på, det här är min absoluta dröm och mitt drömscenario.
Mm.
Så att ibland när människor ska säga, vad vill jag, så blir det så svårt. Men om man då gör tvärtom, att man börjar med att göra en lång lista över vad man inte vill.
Mm.
Och sen en lista vad man kan tänka sig. Då kommer det vara lättare att se, oh my gud, det här är min dröm.
Mm.
Sen är det också så att när man hamnar i tvivel och man kanske är på sociala medier och tycker alla verkar fantastiska och så, så kan man sätta sig ner och bara så här, okej, okay, om jag hade all makt, om jag hade obegränsat med resurser, om allt jag vill var möjligt, vad skulle jag då göra?
Mm.
För ibland när vi frågar oss själva frågor så har vi med alldeles för mycket liksom hinder som är hjärnspöken eller som är andras begränsningar eller som är liksom otränad självkänsla eller tappat självförtroende eller så. Så att ett sätt att få klumma ur det, så är det att fråga sig själv, okej, okay, och då kommer vi fram till någonting nu som är fantastiskt, och då är det så att kanske just den drömmen inte kan bli sann, men det man kan fråga sig själv då är, finns det någonting annat jag kan göra som skulle ge mig den känslan? Att vi förstår ibland när vi drömmer om att ställa ut på ett visst galleri så här, men vad är det jag tror att det skulle innebära? Vad är det för känsla jag skulle känna, eller hur skulle det vara? Och så kan man fråga sig själv, finns det fler saker som jag kan göra som skulle ge samma känsla? För det vi längtar efter är hur det känns.
Mm.
Det är den vi längtar efter.
Mm. Ja, stort skitbra. Tack än en gång för att du besökte mig och Klara här. Vi är så tacksamma för det.
Tack för din inspirerande hjärna.
Ja, men tack för att jag fick komma och hänga. Superlyxigt.
Du är varmt välkommen tillbaka någon gång om du vill.
Ja, gärna.
Tack Mia.
Hej.
Det här tycker jag var ett matigt och välsmakande avsnitt. En riktigt bra chokladtårta skulle jag vilja säga.
Mm. Mm.
Och jag hoppas att ni, oavsett yrke och arbetssätt, hittat några delikata ingredienser från det här avsnittet som kan göra er karriärs tårtbit en smula mer smaskigare kanske.
Ja, jag älskar dina matreferenser. Du får åka hem och äta sen. Vi fick ju återigen en superövning ifrån Mia där vi ska göra 3 listor. En med vad vi inte vill göra, en vad vi kan tänka oss och en där vi skriver vad vi vill göra. Så att
Det vill vi ju såklart uppmana er till att göra. Det ska vi göra. Och tills dess så får ni ta hand om er. Och så hörs vi snart, hoppas vi. Happy, happy, happy hunt. Och lyckosam lyckojakt. Det blev fel ordning. Runt samma. Hej!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.